Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Podplay.
Välkomna till krimpoddarnas krimpodd över min döda kropp med mig, Anna Jinghede, och
Lena Ljungdahl.
Ja, vad härligt.
Ja, härligt. Hör du vilken stuns jag har i min röst?
Ja, jag tycker det.
Jag har haft semester 4 dagar.
Ja.
Jag tog semester 4 dagar, som man gör som egenföretagare.
Det är så jävla och kaxig sen grej, ursäkta. Men ja, det där, alltså bara kunna säga, ah, nej, men jag tog semester 4 dagar bara. Så att,
ja. Jag såg en lucka och jag gick i luckan,
ja,
som man säger
det
på sportspråk.
Jag älskar
och jag
det.
Träffade min, granne tillika ibland de som vaktar Doris, min
just
hund.
Mm.
Och då sa han, fan vad pigg du ser ut.
Mm-hmm.
Och då vill jag bara ändå lägga till att det var morgonkvist. Och det är inte min starkaste arena.
Det är inte din piggaste period.
Nej.
Nej.
Men jag kan säga så här att jag kommer på att jag är en intervall. Jag tar livet i intervall. Vissa är ju liksom långdistanslöpare som bara så här maler på i samma ton.
Mm.
Jag är en person som förmodligen i min själ har sprungit rätt nu. Det här blir för filosofiskt för dig. Jag har ju redan tappat dig, men för er andra, ni är ju med. Alltså det är som att min själ har kört backintervaller.
Mm.
Ganska korta backintervaller. För att jag har en sån jävla återhämtning. Vissa människor, du vet, så här, man hoppar av löpbandet. Det räcker att jag vilar 3 sekunder, sen är jag fan på det igen, som om den förra intervallen inte fanns.
Mm.
Så är min själ. Alltså jag kan vara så jävla nedbruten, utarbetad och sur. Och hela jävla själen är som en stram hönsröv.
Mm.
Ge mig 4 dagar själv. Nu var jag faktiskt, jag var själv på en ö. Det fanns ingen annan på ön förutom jag och 2 hundar. En bok. Och låta liksom klockan, så här, låta kroppen styra dygnet och sådär. Nej, men efter 4 dagar. Det är som att jag varit ledig i 3 år.
Mm.
Jag kommer kunna knaka på nu till 9-årsafton. Ingenting kommer bekomma mig.
Underbart. För mig är ju, det här är ju inte någon av våra lyssnare alls intresserad av att höra. Men de får höra ändå. För mig så är strategin sömn ofta. Och jag gjorde ju inte en 4 dagars. Däremot sov jag ungefär 48 timmar. Nej, det gjorde jag inte. Men kanske 14 timmar mellan fredag och lördag. Bara så här, i ett streck. Jag vaknade 01:30, drog en tandborste över 32 tänder. Och sen somnade om. Men jag sov orimligt många. Alltså så många timmar jag inte sovit sedan jag var typ 3 år gammal, tror jag. Nej, men då var, när jag vaknade på lördagen så var det lite den där känslan. Men gud, jag är som en ny människa nu.
I'm back, bitches.
I'm back.
Kan vi bara bromsa in med varför går du upp 8:30 borsta? Hade du som plan när du borstade tänderna att du skulle sova igen? Eller tänkte du att dagen började? Annars är det ju patologiskt. Nej, att gå upp och borsta tänderna och gå och sova igen.
Min plan var ju alltså inte att somna i soffan fredag kväll 20:30.
Aha, det var kvällsborstningen som du gjorde 8:30.
Det var, nej, 01:30 gjorde jag borstningen på natten. Jag liksom vaknade till då. Min man måste ju uppskatta det här orimligt mycket. Vi hade alltså ensam helg. Sonen var på kupp.
Ja.
Och jag slumrar ju till då 20:30 på fredag kväll.
Men det är väl då man
sover till lördag förmiddag.
Ja, jag skulle säga att det är en maximalt utnyttjande av barnfri helg.
Verkligen. Nej, jag känner mig också fräsch, vad härligt. Och du, vi ska inte uppehålla oss så länge i detta, utan vi ska ju kasta oss över dagens val av ämne. Och vi tyckte det var dags för en Q&A. Vi river av plåstret
Ja, Och det är ju ett välkommet för våra lyssnare. Så har vi förstått att det är välkommet. För vi får så jävla mycket frågor. Och de kommer ju från allsköns håll.
Mm.
De kommer liksom via meddelanden på LinkedIn, vilket är sjukt.
Ja.
Men Instagram, DM, mail, de kommer på sms till oss båda. Och det är inte så att vi kan sitta och svara på saker. Utan vi försöker samla ihop det. Och nu har vi dessutom fått massa nya lyssnare, har vi ju sett på statistiken.
Just
så då
det.
Vill det till sig att vi bjuder på en Q&A. Och ibland väljer vi tema. Mm. Alltså idag är det bara kanske var tema juridik eller tema forensik. Men idag körde vi fritt, öppet spjäll.
Ja, men det gjorde vi.
Bara.
Och vi bad ju våran härliga backoffice. Ni vet att vi har ju en Facebookgrupp, en sida där.
Vi som har inte det.
Nej, vi har, nej det är bra. Jag gör genast en rata. Jag backar ut ur så att säga, rummet och gör avbön. Vi har inte en sida, men det finns en sida på Facebook som heter Över min döda kropp, eftersnack och diskussioner, va?
Ja.
Ja. Och där annonserades detta lilla event. En kommande Q&A och vi har fått superhärliga frågor.
Det är fyra brutter som styr den här gruppen med järnhand. Mm. Och där diskuteras i princip varje poddavsnitt i, det är därför det heter eftersnack och diskussioner, men också annat som rör podden och så. Så är ni inte med där redan, så ta en tripp dit.
Det tycker jag.
Och där hade ni också, om ni hade varit där, så hade ni haft chansen att ställa era frågor till oss, för den här gången så annonserades det bara där.
Just
och här
det.
Kommer de.
Här kommer de.
Du har ju gjort ett jobb.
Ja.
Det vill säga, du har ju delat upp frågor till Anna, frågor till Lena, frågor till båda, står det på Vanus. Vill att jag ställer en fråga till dig?
Ja, men för all del. Tackar.
Jag kommer ställa den frågan som jag tyckte var roligast.
Aha.
Om man läggs i sträckbänk som tortyrmetod, vad i kroppen går sönder först?
Ja, du.
Jag tycker att det är en fantastisk fråga.
Ja, men det är ju.
Och det är ju också lite ont när jag läser den.
Ja, alltså det ska ju sägas, vi har ju haft ett avsnitt om tortyr.
Ja.
Därav tror jag att den här frågan kommer.
Där pratade du sträckbänk.
Ja, och jag ska vara ärlig och säga att jag vet inte om någon egentligen vet. Jag tror inte det har gjorts jättemycket forskning på detta. Men utifrån fysiologiska basala principer så kan man ju säga så här att om kroppen placeras i horisontal läge och du lägger ett drag i båda ändar, alltså armar dras åt ett håll och extremiteterna, alltså, eller benen dras åt det andra, så är det ju givet att förr eller senare kommer man ju nå kroppens maximala plasticitet. Det vill säga att vävnader kommer att börja brista. Och då ska vi komma ihåg att hud och senor och muskler är ganska tänjbara. Det ska liksom till ganska mycket drag innan någonting där går sönder. Jag skulle tro, det här är en guesstimation eller en kvalificerad killgissning, om man får säga så. Jag tror att våra leder kommer att ge efter först. Ligamenten i knäleder, armbågsleder, händer, fingerleder och
vrister,
så vidare.
Vrister.
Och därefter så kommer ju hud och annat att brista, liksom mindre organ. Och kärl, såklart.
Mm. Nu sitter jag och har mina armar uppåt.
Just det. Är det här något skulle kunna göra en liten workshop på, kanske?
En rekonstruktion?
Ja.
Ja, men jag tänker liksom utifrån mina högskolepoäng, anatomi och fysiologi, så finns det ju leder som är liksom mer robusta än andra, skulle jag säga.
Precis.
Och det är, och när man håller på med sport så finns det ju ett par leder som har hoppat ett par gånger på.
Det där
det är ju ändå ett ganska starkt jag skulle säga att det är en bra gissning, för det hoppar axlar ofta, då är det nog rätt troligt att de kommer ge med sig snabbare än leder som aldrig hoppar.
Men jag uppskattar också referensen, kanske. För att jag tror att de flesta kan relatera till precis det du säger, gymnaster, om vi tar det som ett exempel, att gymnaster är ju så överrörliga, de kan ju alltså så att säga vika sina leder i negativ riktning, alltså de, i riktning som man inte ska kunna göra, på grund av att de har ju liksom tänjt och dragit.
Stretchat.
Så att, jag tror du är helt rätt på det där, Ljungdahl.
Jag är på. Ja. Ska vi gå vidare? För ja. Nu känns det ändå som att vi tappar krimpods perspektivet lite grann.
Nej, inte alls.
Det var er fråga. du ska få en till här.
Jaha, direkt. Okej.
Okay. Ja, du ska faktiskt få en till. Ja. Vad använder kriminaltekniker för kamera? Oj. Objektiv, vilka inställningar är liksom dina favoriter när du jobbar crime scene? Nu, skillnad inomhus och utomhus. Jag tror att de är intresserade av ISO-talet här till och med.
Ja. Det här är ju
och
en hel...
Jobbar du liksom automatläge eller MUP-knappen som jag fick lära mig att det hette när jag gick en digital kamerautbildning för 3000 år sedan? Eller liksom fixa... Och får du redigera bilden efteråt innan de ska in i fuppen? Eller det är att påverka verkligheten?
Alltså det här är ju en kanonfråga, tycker jag. Jag skulle kunna, vi skulle kunna ta ett avsnitt...
Ja,
på det här.
Det kommer vi kanske göra.
Det ska vi inte göra. Men så här, förenklat. Kriminaltekniker i Sverige använder inte samma märke på kamerautrustning om vi börjar där. Och det finns ju principiellt två som kan konkurrera om detta. Det är Nikon och Canon. Och själv använder jag en Canon-kamera, 600D eller vad den heter. Jag är faktiskt inte säker på modellnamnet.
Det låter rimligt.
Vad gäller inställningar då, alltså foto är ju en jättestor del av den kriminaltekniska verksamheten. Och det är gudförbannat biljöman svårt, alltså. Mm. Det här kräver många års faktiskt träning och erfarenheter för att vi ska kunna fota både översiktsbilder i alla väderlekar, ljusförhållanden, ute, inne, you name it, till det allra, allra, allra minsta på makronivå.
Ja.
Så i grunden så kan man säga så här att jag jobbar med dels ett normalobjektiv och dels vidvinkel för lite mindre utrymmen. Jag brukar i grunden fota med AV-inställning, inte alltid, men bländar förval.
Mm.
Ibland, om det blir jättesvårt, mina bilder blir liksom tveksamma, jag blir inte nöjd, då brukar jag använda feg-knappen, den gröna fyrkanten för att se, vad väljer kameran här? Vad vill kameran ha för inställning? Och så utgår jag från det, gör lite justeringar. Är det skymning, är det mörkt, då blir det stativ. Då blir det lite andra inställningar. ISO-talet, alltså ljuskänsligheten. Den får vi inte öka upp i grunden särskilt mycket alls. För att det påverkar liksom kornheten i bilderna. Så den brukar vi försöka hålla låg. Men är en översiktsbild där jag inte behöver visa liksom ett fingeravtryck eller något väldigt litet, då kan man tillåta sig att höja upp. Så det handlar om så här att lära sig kameran bra, förstå vilka ändringar som kommer justera eller skapa ett utfall liksom i den färdiga bilden. Och sen får man laga efter läge. Ska jag fota ett fingeravtryck på en glödlampa eller på en spegel i blänk, ja, då måste jag uppfinna ett sätt för just den situationen faktiskt. Så är det.
Använder du aldrig iPhones? För de nya iPhone har ju fantastiska kameror.
Ja. Händer ofta skulle jag säga, eller oftare. Mm. Och då kan, härom sisten så gjorde jag det, då hade jag försökt att frilägga en kula som satt inne i en vägg, i en innervägg. Och då kom jag inte in med min kamera, men jag kommer in med mobilen. Det blev en jättebra bild. Så att, ja. Och vad gäller det här att korrigera och redigera bilder? Ja, man kan tillåta sig att ljusa upp, alltså göra, vad ska jag säga, enkla förbättringar av bilder. Men man måste vara transparent med vad man har gjort. Och man får naturligtvis inte manipulera eller förvanska eller liksom förändra en bild så att den liksom avviker från originalbilden. För då kommer det att väcka frågor i rätten. Alla bilder läggs ju in i sitt original i ett ärende innan man har förbättrat kanske högdagrar eller kontrast eller lite extra ljus.
Mm.
Alltså förbättrat exponeringen lite grann som ibland kan behövas.
Får jag med bestämdhet hävda att den här frågan också var till mig?
Självklart.
Ja, jag kommer också svara på den här frågan.
Erfarenheter av foto.
Jag kommer ta det till video. Därför att efter att ha jobbat som spanare i evigheters evigheter så ska ju allt dokumenteras. förutsättningslöst. Mm. Alltså om man jobbar i 10 timmar så kanske man filmar i 8 timmar. Förutsättningslöst.
Oj,
bara.
Så mycket.
Ja, men alltså det filmas och fotas så fruktansvärt mycket. Fotas gör det mest på bäck faktiskt. Alltså att gå upp i rätten med en rörlig film på 8 sekunder över ett händelseförlopp än att ge ett stillbild på en person. Mm. Alltså vi föredrar mycket mer rörlig film. Så att stillbildskamera har man egentligen bara om man har typ en fast holk, om man sitter i en lägenhet och tittar in i en lägenhet på en sån gata. Men annars så jobbar spanar extremt mycket videokamera. Och här skulle jag vilja säga, här är det, om du tycker att det är svårt, här är det så jävla svårt, därför att ett, den ska funka i mörker.
Ja.
Och du ska kunna zooma i all oändlighet. Så du det är ganska dyra det ska vara handburet.
Mm.
Det ska dessutom inte synas att du har den i din hand. Så den bästa kameran är ju en handburen kamera som är ganska liten, som du typ kan så här dölja. Den ska gärna vara, för absolut inte finnas något som blänker på den. Så att om man tittar in i en bil eller i ett fönster ska den... Så att jag satt ju med svart eltejp och tejpade över alla såna här... Där det stod Sony, där satt jag då svart eltejp över alla bokstäverna. Så att det inte blir blänk när någon tittar på mig. Och så kan jag dölja den i min hand. Så den ska... Kameran ska inte synas på min kropp. Den ska kunna filma i mörker. Den ska kunna zooma i all jävla oändlighet. Vilket gör att det blir väldigt mycket personliga referenser till vilken kamera man vill ha. Och precis som du säger, man kan ju redigera filmen, för att om jag har filmat i 6,5 minut mot en port och så kommer en person ut och sen är det 8 sekunder som är intressanta, då lägger man inte in 6,5 minut och tvingar, utan då, men och du måste stå att vad originalfilmen var.
Exakt.
Och vad du har ändrat. För annars så kommer, tro mig, annars kommer försvaret direkt så här, ja, fast nu har ni klippt bort de där sekvenserna som visar att min klient är oskyldig. Nej, då hade vi haft med det också. Så att det är ju väldigt mycket personliga preferenser.
Och jag vill bara addera en liten grej där. Också att på senare år så har det hänt jättemycket inom det här området för oss som är kriminaltekniker. Vi har supersmidiga 360-kameror till exempel. Så vi snabbt och enkelt kan ta bilder i 360 grader. Vi har drönare ut eller UAS som tar bilder från ovan, och vi jobbar ju mer och mer med 3D-scanning. Jag redovisar häromdagen ett protokoll som nu är i rätten, där vi har kunnat visa med 3D hur kulor har gått in i en villafastighet till exempel. Alltså det blir så mycket bättre att kunna flytta en brottsplats, eller som du, där du refererar till en spaningsinsats, till rätten på ett rättvist sätt.
Ja, så att man får dem att förstå hur det på riktigt var.
Just.
Och tack och hej för iPhone och så. Det är ju rätt mycket lätt, om det är ett tillfälle där du inte kan veva upp en handburen videokamera i handen, det är ganska lätt att smygfilma folk med sin iPhone med Hello Kitty-skal på.
Jag har ju förstått att du tycker det. Alltså, du gör ju det ibland. Så här,
jag
hade inte blivit framgångsrik. Men det spelar ingen roll. Nu tänkte jag gå emellan med en fråga till oss båda. Och sen kommer jag att undra på med lite frågor till dig. Vi börjar med den här frågan. Varför helljus blinkar poliser innan omkörning? Det är en kul fråga.
Ja, det är en bra fråga. Ja. Det är en jättekul fråga. Jag minns ju när man gick utryckningsförarkursen. Först ska man ha körkort för att bli polis, och sen så ska du gå en massa olika kurser för att få jobba under utryckning. Det vill säga få slänga på ljud och ljus och bränna gummit av helvete, rent krasst. Och då ingår ju i övningen att göra rätt avancerade och aggressiva och säkra och trygga omkörningar.
Just det.
Och människor blir ju generellt lite rädda när polisen kommer farande och kan börja bete sig på allsköns roliga sätt. Vindrutetorkarna börjar veva. Alltså det är så mycket. Ja. Man får vara beredd på det mesta. Men när det kommer en bil bakifrån, och om bilen inte har legat där ett tag, utan en polisbil kan faktiskt dyka upp från ingenstans bakifrån. Därför att de har kommit dammande i 200 och sen så är du i vägen och du kanske kör i 90, och då är det som att du i princip står still.
Just det.
för att göra dig lite uppmärksam på, hej, hallå, titta upp bakåt, var lite med här nu. Mm. Då kan man, det är inte som en lag eller en regel att man alltid gör så, men man kan använda det som en teknik vid omkörning. Att man flashar till snabbt med helljuset för att säga, hepp, hepp, kom igen nu. Nu är det liksom, spänn skinkorna. Mm. Nu dammar det till här på vänstersidan.
Och det är något snart, man lär sig.
Eller högersidan. Mm. Ja.
Det är faktiskt en sån där grej man lär sig. Och det är inte bara vid omkörning. Det kan ju vara att man ligger i ytterfilen. Men som du säger, ja, man kommer i så otroligt hög fart. Och det kan ju finnas någon längre fram som vill göra en liten omkörning och inte ha uppmärksammat att jag kommer i jättehög fart. Så att, ja.
Ja, och det är inte konstigt att polisbilarna själva när man drar igång blåljus och sirener, att helljusen automatiskt liksom flashar. Det är ju bara ett ytterligare sätt att göra dig extremt uppmärksam. Exakt. På att nu håller du ratten, Gunn-Britt, för nu åker vi.
Ja. Bra svar, Lena. Ja. Nästa fråga kommer efter pausen. Ja, men välkomna tillbaka. Ni lyssnar på Krimpoddarnas krimpodd över min döda kropp. Och idag kör vi en klassisk Q&A. Och Lena, jag tänkte vi skulle ta en till sån här gemensam fråga. Som jag tyckte själv var lite kul. Om ni fick återuppta en utredning och sätta ihop ett dream team, döda som levande. Vilket case skulle det bli och vilka skulle ingå i utredningen? Har du något sådär spontant?
Nej.
Eller?
Nej. Jag förstod att du skulle tycka den här frågan är kul. Eftersom du är liksom som ett Rain Man och du minns... Jag känner, när jag ser den frågan tänker jag så här... Ett, fy fan vilken tråkig fråga. Två, det finns ingen utredning jag skulle vilja uppleva en gång till. Det är som att bli tillsammans med ett gammalt ex en gång till. Och tre, Dream Team. Ja, alltså det är väl ett gäng poliser som jag skulle stå ut. Ett par sköna lirare som jag vill liksom slänga käft med. Nej, jag kan inte svara på den frågan.
Okej, men får jag svara på den då?
Jag kör. Säger du det kosta nu?
Nej, jag kommer inte göra det. Jag tyckte det här var en kul fråga och det fick mig att fundera. Först så tänkte jag på pojken Johan Asplund. Ett försvinnande som jag så gärna skulle vilja klarades upp. Men sen när jag såg det, jag funderade vidare och tänkte, finns det något annat då, något alternativ? Ja, då vet du, jag landade i palmutredningen faktiskt.
Fy fan, vad tråkigt.
Ja, men tänk dig, nu tar jag en lineup här.
Jaha.
Albin går in som spaningsledare från start. Sven Albin som ni kanske känner igen från till exempel Tjuv och polis och som har jobbat med så många avancerade...
Nej, men han är alltså, ju kung.
Ja, han kung. Är kung. Ja. Mm. Sen har jag några utredare eller förhörsledare jag skulle vilja ha med här i gänget.
Monkan,
Monica Olhed. Hon är med. Ja. Jag vill också ha med Börje Sjöholm från Malmö.
Tackar.
Ja, herregud. Ja. Sen vill jag ju naturligtvis ha några kriminaltekniker.
Ja, okej.
Jag skulle gärna...
Det är roligt också att i en utredning så är det 90% förmodligen kriminaltekniker som springer runt med digital kamera. Ingen jävel ut och letar. Alla står i vakt och väntar på att få börja pensla. Ja, men, det kommer nog gå bra.
Alltså på spaningssidan är ju Lena Ljungdahl såklart givet.
Absolut.
Där är jag också lite tunn på namn och så ska det ju också vara.
Med några.
Så att säga. Jag tänker att jag överlåter det till dig.
Ja, jag tar med
helt och fullt. Jag ser gärna mig själv i roll som kriminaltekniker.
Okay.
Här skulle jag också vilja ta med två forna kollegor. Tony Mörk. Han har varit min chef i massor av år, men jag skulle säga att han är en av Sveriges absolut vassaste kriminaltekniker.
Jag skulle Knäcken
också,
då?
Ja, Knäcken får också vara med. Han är med på listan såklart. Mm. Magnus Andersson som också var med i 20 polis. Locard tänker jag kan få vara lite back office här. Han kan
säga att jag kokar kaffe.
Ja,
men vad fan ska han bidra med? Ja, det är lika viktigt med det.
Ja.
Förplägnad.
Sen tänker jag att jag tycker det skulle vara skärmigt att få ge Christer Petersson lite revansch. Tänk om man kunde få vara med från början som åklagare och faktiskt slippa det här debaclet med peniskonferensen.
Ja.
Alltså,
när du säger, jag fattar. När du säger så, nu fick jag ju en feeling.
Jaha.
Jag skulle vilja stoppa upp ett dreamteam av Christer Pettersson. Och alltså riktiga gamla
sköningar. Ja, de skulle utreda mordet.
Ja, jag skulle tycka att det var jävligt intressant hur väl ett gäng människor som har levt liksom på skuggsidan av samhället, som har varit yrkeskriminella av olika jag tror att de skulle kunna vara rätt bra brottsutredare.
Wow, det är PKK-mannen Christer Pettersson, Skandiamannen.
Absolut.
På spåret har vi.
Men ursäkta mig, men har jag precis startat Sveriges bästa avhopparverksamhet?
Så kan det vara.
Nej, jag skulle tycka var kul att syna dem. Så här, nu har du varit bra på att vara dålig. Nu ska du få chansen på att vara bra på att vara bra.
Men vad är sockret för dem, så att säga? Jag bara måste förstå varför de skulle vilja.
Agentromantik. Jag kommer också bjuda på Haribo-nappar. De gamla tjackisar som de är allihopa, så ska de få fri tillgång till Haribo-nappar och Snickers när de får munchies.
Oh, hjälp. Ja, okej. Okay. Ja, men jag tar det med mig.
Ja. Som gör det.
Som lite bra gör man det för framtiden. Mm. Du, Lena.
Ja.
Är det svårare att spana i små orter eller typ på landsbygd än vad det är att spana i storstadsmiljö?
Ja och nej. Jag skulle säga så här, jag har ju lite svårigheter med tanke på att jag har så fruktansvärt dåligt lokalsinne och liksom den här inre kompassen med väderstreck och så. Jag är ju noll på den kompetensen.
Mm.
Så för mig, det beror lite på vilken stad. Vissa städer tycker jag är rimliga när man åker in i dem. Man lär sig
ganska att
man har ett spaningsärende. Ja. Man kanske råkar vara i en stad där man inte har varit så mycket och så ska man vara där 4-5 dagar. Ja, men efter några dagar har man liksom knäckt koden.
Men alltså det här, kan jag bara få göra en liten halvhalt här? För det här var någonting som jag faktiskt reagerade på när vi spelade in Tjuv och polis. Jag tror aldrig vi har pratat om det faktiskt.
Mm-hmm.
Jag är ju hygglig på att ta ut väderstreck och jag beskriver ju ofta i mina protokoll att infallsvinkeln var från nordväst. Och så. Ja, men du vet. Ja, jag är lite van. Men jag noterade verkligen en grej när vi spelade in Tjuv och polis, att hela jävla span liksom troppen rörde sig just i de här termerna att, ja, men sen när man kör ner på Storgatan och sen tar man vänster in på Kungsgatan och sen har du ju då slottet kommer på vänster sida, du har kyrkan på höger och sen har du som en liten gränd ner till vänster. Alla bara, ja, precis, där stod jag ju bakom en lyxstolpe 2 timmar igår. Och jag fattar absolut ingenting, för att ni måste ju ha en remarkabel, så att säga, antingen fotografiskt minne eller så här navigationskompass på något ändå sätt som gör att ni minns era kvarter. Ni kan beskriva hur det här området såg ut, om det var tätbevuxet eller om det var ett gångstråk där och en björk som stod ta med fan 3 meter till vänster om parkeringen.
Jo, jag tror så här. Generellt profilen på spanare är att man är djävulsk på detaljer. Så. Sen tror jag, i och med att vi hela tiden rapporterar till varandra, eftersom det är bara en som ser någonting, så rapporterar man ju verkligheten till de som är på radion. För att om 10 sekunder kommer du vara där jag är nu, och då måste man ju hela tiden kratta för den andra. Så vi skaffar oss, vad säger man, inte anatomiska
geografiska landmärken,
och topografin och... Det, ja, och man lär sig tidigt på spaningsutbildningen att inga jävla väderstreck, utan det är liksom vid det röda huset står en gul bil. Därför att om jag säger nordväst, om spanarna kommer från 360 graders håll, det ger egentligen ingen information till någon. Så att jag tror att det är att man jobbar väldigt mycket med stillbilder fasta, i sin hjärna liksom. Och sen är man duktig på att beskriva det för andra, att när du kommer komma hit insladdande som 30 sekunder ska se naturlig ut och filma, så är det här du kommer mötas av, och då tittar man nog på världen på ett särskilt sätt. Det var inte alls svaret på
nej, det var jag hittade på en fråga.
Ja, men det var jätteintressant. Jag ska säga så här, jag har dåligt lokalsinne. Självklart är det svårt att spana i små orter och landsbygd, därför att det är så jävla mycket svårare att smälta in i miljön. Du sticker ut så fort, jag menar, du kan ju vara på en plats där det är en människa i timmen. Då kommer du ju sticka ut, än om du befinner dig i ett jävla allmänt myller, för då kommer du nästan kunna gå naken utan någon jävel reagerar.
Ja, dels det, och jag tänker också att det är ju faktiskt en betydligt högre risk att bli igenkänd i en liten ort.
Där är hon igen.
Ja, jag menar det.
Plus att alla känner alla. Det var ju det som var det svåraste och helt sinnessjukt egentligen i Tjuvpolis. Vi var i Askersund och Lysekil. Det är ju två städer som man kan stoppa ner bakfickan på sig själv. Alla känner alla. Och så bara, ja, men vi plockar ut tre spanare typ. Man bara, men vad tror ni vår uthållighet är? Har jag gått på ICA och käkat lunch, då är jag ju bränd på stadens torg sen. Så att, på så sätt så är det ju mycket, mycket lättare att spana i storstadsmiljö. Å andra sidan är det mycket, mycket lättare för dem vi spanar på att försvinna upp i tomma intet i en storstad. För är det svårt för oss, då är det svårt för dem. Är det lätt för oss, är det lätt för dem.
Ja.
Å ena sidan och andra sidan.
Precis. Du, om du är ute på ett spaningsuppdrag och sen har du observerar en person och din uppgift för dagen är att följa den här personen, låt säga i bil, för enkelhetens skull. Då är frågan, vad händer om man i tjänst som då spanare blir stoppad? Låt säga att ni åker in i en trafikkontroll eller att du kör framför ditt fordon på ett sätt som väcker en patrulls intresse. Vad gör du? Kan du säga det?
Jag slingrar mig ur situationen så fort det går. Och ibland går inte det särskilt fort. Därför att det är sån jävla trög lucköppning på den andra. Det lättaste sättet är att fort som tusan visa sitt polislägg och säga polis i tjänst. Då kommer det en första hårkliveriet. De vet ju inte om jag är tjänst eller om jag drar en rövare. Och sett till hur jag såg ut, hur min bil såg ut, så är det ganska långsökt. Kan man ingenting om spaningsverksamhet, då är det nog lätt att tänka, hörru du kan inte hålla på och flasha med polislägget varje gång du blir stoppad när du kör för fort i privatliv. Och då är det faktiskt så att man får inte ge rapporteftergift till andra poliser. Alltså, man måste rapportera en polis. Och det kan ju ta lite tid att verkligen förklara jag är i tjänst. Och det kan man göra på olika sätt. Man kan till exempel visa sin pistol, har gjort det en gång. När de bara så här, men du är inte tjänst. Man bara, man visar typ snabbt pistolen, man visar sin dolda kamera och bara, jo, och nu åker jag. Och då ser man när man åker, det sista man ser i backspegeln hur någon står och ser ut som en jävla fågelholk och bara,
Men man ska också komma ihåg en sak, att många som jobbar ute i fasta trafikkontroller till exempel, är ju tämligen nya poliser.
Ja.
Och de allra flesta har av givna skäl inte koll på vilka som jobbar som spanare.
De ska inte ha koll.
Exakt. Eller hur den verksamheten är beskaffad. Och det innebär att sådana här situationer kan ju uppkomma som ställer till det liksom, för en kollega, fast man inte vill det. Eller sådär.
Ja, och jag har ju djup respekt för, utan då försöker jag på alla sätt jag kan så tydligt och snabbt som möjligt visa att det är så som jag säger att det är. Med vetskapen om att jag kan inte göra det, för det har ju också varit en situation. Jag kan inte ta fram mitt lägg just nu, för att jag har en av mina spaningsobjekt som står precis bredvid. Så jag har ju snällt någon gång faktiskt skrivit på en bot. Alltså, och sen får man skriva längst ner bara, ring mig pricknummer, liksom. Så. När de fattar, då brukar de ju backa långsamt ut ur rummet. Men det brukar lösa sig smidigt. Ibland när jag kör som ett as, alltså, säg att man ligger i ett spantåg. Spaningsobjektet har passerat, inte vet jag, Kungens kurva och själv är vid Västberga. Det är ett par kilometer bort. Och jag vet att jag ligger sist i spantåg och jag får absolut inte bli avhängd nu. Och sen ser man hur det åker på en polisbil. Då kan man inte damma förbi en polisbil i 200 km i timmen och tro att nej, men den kommer nog inte stoppa mig. Då har jag en metod som är att man gasar upp ordentligt. Och sen när man är precis i höjd med polisbilen, så drar man på en tvärnit som gör att de båda tittar. Mm. Mm. Alltså jag vill ha deras uppmärksamhet jävligt snabbt. Och då smackar man upp bricken. Polislägget i rutan. Och sen är det plattan i mattan och go. Och då, 100 fall av 100 så funkar det. För så gör ju inte en privat polis som bara vill ha bråttom till ICA.
En privat polis, en privat bilist.
En privat person, en polis, privat. Ja, du fattar.
Jag fattar, precis.
Så det brukar lösa sig. Men det är såklart att man beter sig på sånt märkligt sätt som gör att ganska ofta så drar man ju lagens långa arm åt sig. Och då får man lösa det.
Ja, och jag kan avslöja att jag har varit i den här situationen och stoppat en... Jag ska inte säga vad vederbörande ägnade sig åt i tjänst. Men där jag fick en lapp i handen. Ring det här numret. Ja. Jag är polis. Ja. Och jag ser brickan. Och sen en...
Tack och lov... Ja. Är man ju som spanare jävligt kreativ. Mm. Det är ju en av grundbultarna. Mm. Så det löser sig på olika sätt. Men man får ju vara uppmärksam även på poliser. För de kan ställa till spaningarna. Fast de vill inte det. Men de gör det ändå.
De gör det ändå. Ja. Yes, vad ska vi ta nu då?
Nu ska jag ställa en fråga till dig. Mm. Hur många vita overaller förbrukas per person under en dag på en större brottsplats? Jag gissar vilt att du måste byta din vita overall efter toabesök, efter lunch och så vidare. Det är som scrubs.
Ja, men det här är en bra fråga. Det går inte att ge ett svar på det. Det beror ju alldeles på vad det är för typ av plats. Om det är smutsigt, om det är mycket blod, om det är väldigt varmt. Det kan finnas 100 skäl, menar jag, till att byta sin vita overall. Men det som liksom är inriktningen för oss, det är att försöka hålla oss dels så rena som möjligt hela tiden under hela platsundersökningens gång. Men också rena i meningen att vi vill inte gå omkring och se solkiga och annat ut, och då vet vi att vi har också fått på oss mycket spår. Men vi behöver också byta av den anledningen att vi själva liksom drar upp ärmen eller korrigerar dragkedjan och allt det där och avsätter våra egna spår på overallerna. Mm. Så att, alltså, vi byter ganska frekvent naturligtvis. Går vi på toaletten självklart, eller hoppar vi ur overallen, så tar vi naturligtvis en ny när vi sen återupptar arbetet. Men det är liksom en av de främsta kvalitetsåtgärderna vi kan vidta på en brottsplats. Det är att vara generösa med byte av inte bara overall utan handskar, munskydd, huvudbonad och skoskydd.
På grund av Locards princip är det du håller på med det där.
Exakt. Så är
och sen
det.
Ska du få en fråga här som jag tycker är fantastiskt rolig. Den har kommit in från en person som bor granne med polishuset i Örebro. Hen undrar, hur många gånger per dag behövs det provtutas i polisbilarna i Örebro polishus?
Det här, alltså jag såg den här frågan och jag tycker den är så rolig. Och nu vet inte jag...
Bless your heart.
Ja, för att det är så här att vi har ju våra fordon i samma garage som utryckningsfordonen. Och jag har ju själv backat ut och upp ur våra garage när jag jobbade på ordningen. Och jag är så nyfiken, om det finns poliser som lyssnar på det här avsnittet får ni gärna höra av er om ni jobbar i andra städer. Men jag skulle vilja veta om det är en rutin överallt. Att när du har backat ur fickan och ska köra upp ur garaget, att du testar wow-signalen. Eller liksom, vad heter det? Alltså sirenfunktionen på ratten. Alltså tut-sirenfunktionen.
Vet du, jag har ett lätt svar, Anna.
Har du det?
100% av gångerna.
Är det så?
Jag har aldrig... Ja.
Mm. Vad kul.
Jag kan säga... Då antar jag bara att er geografi inte är beskaffad likadant. För i polishuset i Stockholm, där jag har jobbat, i Kronoberg, då är det ju du vet hur det ser ut där. Det är en jättelång bergstunn.
Ja. Ni ska ju lång dit. Ja, absolut.
Ja, och den är kall och den luktar lite blöt berg. Och det är en grind nere... Längst ner vid tunneln och så är det en grind uppe. Och sen är det en... Alltså det är så jävla mycket säkerhet där uppe.
Ja.
Men i den tunneln...
Ja.
Varenda gång man lämnar... Och jag tror att det är så här... sirenen och blåljusen, det är liksom två av de viktigaste säkerhetshöjande åtgärder man har.
Ja.
Och det är ungefär som att göra kontroll för körning. Och man gör det nog inte inne i garaget där folk står... skyddade lite mer, utan man i Stockholm så bränner man av den funktionstestet i tunneln varje gång.
Ja. Men det är ändå väldigt osannolikt att man skulle göra ett funktionstest och bara, nej, du har ingen siren, Birgit.
Vi får backa tillbaka. Undrar om de skriver det när de säljer bostäder i närheten av polishus. Glöm inte att det funktionstestas sirener.
Men det ska ju också sägas att var det inte liten signal till en själv också? I mitt fall, liksom när man rullade upp, tog lite
här kommer
sats
jag
upp för backen. Nu sker det. Att man liksom testar lite.
Nej, det är ju bara töntigt.
Det är härligt ju.
Åh, fy fan.
Aha, ska vi ta en gemensam fråga?
Det gör vi, innan vi går på paus igen.
Ja.
Får jag välja?
Ja.
Jag ser den jag vill ta.
Ja, Gert.
Om ni skulle jobba som privatdetektiver, vilken typ av ärendena skulle ni ta och vilka skulle ni inte ta? Kommer du ihåg det här gamla programmet Scam Watchers?
Var det de som jagade otrogna, eller?
Ja.
Åh, fy fan. Det skulle jag inte ta.
Nej, 100% enig. Det hade jag absolut inte hållit på. Däremot så finns det en typ av spaningsärende som låg utanför det vi egentligen skulle vara på med. Vi spanade ju mot liksom, grova brott, grova våldsbrott, narkotikabrott, vapenbrott, människosmuggling och sånt.
Mm.
Men då fick vi ärenden från det som heter Rucken,
som är
samarbete mellan polisen, Försäkringskassan, Skattemyndigheten och sådär.
Mm.
Och då fanns det någonting som gav mig, vad få gånger jag känner mig så jävla, nu jävla ska han åka bara. Mm. Och det är människor som utnyttjar välfärdssamhället. Mm. Det är en kategori människor som jag har jävligt svårt med. Mm. Eftersom jag gillar välfärdssamhället och jag gillar hur vi är uppbyggda med att man ska ha råd att vara sjuk, man ska ha råd att livet skiter ihop sig, det ska vara, man ska inte falla hela vägen ner i källan. Jag tycker om att det finns bromsinstanser. Mm. Men då finns det ju några jävlar som utnyttjar det genom att suga ut pengar från Skattemyndigheten, från Försäkringskassan och så vidare. Och de jävlarna, att åka ut och få ta en liten filmsnutt på en person som får skitmycket pengar av staten varje månad för allsköns skit.
Mm.
Men är fullt arbetsför, har inga vårdare, behöver inte bidrag från höger och vänster. Att bara skicka in en liten filmsnutt till Rucken som gör att de kan strypa, säga nej, kanske lite sköntaxering åter. Alltså, det skulle jag nog kunna jobba med som privatdeckare på heltid, faktiskt.
Ja, jäklar. Ja, fasen var intressant.
Ja, men det är ju det är ju en typ av människa.
Mm. Ja, men det är ju,
som man har lite svårt för.
Och vi ska inte heller glömma bort att de här typerna av människor blir ju allt mer relevanta när vi pratar om den organiserade gängbrottsligheten. Ja. Därför att det här går in i det här, den verksamheten. Oh, ja. Helt klart.
Du då? Skulle du ens kunna vara privatdetektiv?
Nej, det tror jag inte att jag skulle. Men om jag skulle det så skulle jag ju definitivt lägga det på en typ av ärenden där vi uppenbarligen inte lyckas få till bra domar i våra domstolar. Det vill säga våld i nära relationer.
Mm.
Där vi behöver ha, faktiskt, om vi ska vara lite raljanta, men det ska gärna vara bevittnade brott. Gärna dokumenterade med film. Vi ska inte öppna den
hängslen,
lådan.
Livrem, flytväst och hjälm.
Lite så. Det skulle kännas otroligt uppfriskande om man kunde få bidra lite grann till att faktiskt generera bevisning i de ärendena.
Ja. Bra, bra svar. Mm. Och nu går vi på vår sista paus.
Ja, det gör vi. Välkomna tillbaka. Du lyssnar på krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp. Och vi kör en Q&A idag. Lena, vi har fått en fråga som jag tycker är lite kul faktiskt. Jag är lite nyfiken på hur du ser på den här. Nämligen, vilken eller vilka lagar tycker du är viktigast att gemene man kan av alla lagar som finns i lagboken?
Fy fan, ja, vilken fråga, den har inte jag sett.
Men jag har ett givet svar på den.
Ja, så mitt lätta svar skulle ju vara så här, mitt lätta svar skulle vara att du ska kunna regeringsformen, dina fri- och rättigheter som du har som människa, och faktiskt vara rädd om dem. Men det blir så jävla...
Ja, det är tört.
Ja, det är tört alltså. Och det är så fruktansvärt många människor som har koll på sina fri- och rättigheter, men har ingen jävla aning om sina skyldigheter. Nej. Så jag skulle mer vara så här, fråga inte vad du kan göra för landet, fråga vad fan, eller fråga inte vad landet kan göra för dig, fråga vad du kan göra för det här landet. Ja. Jag landar lite där.
Ja, det är bra. Det är bra svar i och för sig. Om vi begränsar oss till brottsbalken då?
Brottsbalken. Då skulle jag nog säga att de viktigaste lagen är nog de som skyddar barn och djur. Om du ger fan i att begå brott mot djur och barn först, efter det kommer kvinnor. Nej, men förstår du? Alla som är skyddsvärda, alla som är i låg maktställning är sköra, sårbara, de äldre och så vidare. Om du bara föds till denna jord och dör utan att ha gett dig på dem som är svaga och sårbara, då skulle jag tycka att det var fint. Och ha inte dimljus på om det inte dimma, den också.
Ja, men precis, den är viktig. Alltså jag lever ju någon slags naiv föreställning om att de allra flesta vet att man inte får våldta, slå en annan och så här. Men jag sitter ju dagligen i sociala medier. Och jag undrar om det är allmänt känt när jag tittar på de här marketplace och annonssidorna. Jag undrar om det verkligen är allmänt känt att man inte får ta andras saker och sen sälja dem vidare i diverse typer av
grupper. Du är inne på tillgreppsbrotten, alltså. Det kunde jag inte se komma.
Nej, men jag är så trött. Alltså förstår du hur mycket resurs detta tar för det första från polisen? Tillgreppsbrott, att folk inte kan ge fan i att ta andras permobiler, cyklar, barnvagnar, blomkrukor, klockor på gymmet eller Levi's jeans. Alltså på riktigt.
Ja, ge fan i mina pinaler.
Ge fan i att stjäla andra saker bara. Jag är så otroligt less på det.
Det var ett väldigt bra svar. Jag skulle också vilja att alla människor kunde polislagen.
Det vore fräscht.
Därför att jag är så jävla trött på idiotiska frågor som får polisen verkligen göra det där? Ja. Läs polislagen!
Ja. Ja, men det är väl, att läsa lagen och sätta sig in i Sveriges rikets lag, det är ju lite som kanske att läsa Bibeln någon gång i livet. Det är inte så dumt.
Vet du vad, jag... Precis innan vi började, du ringde ju mig och sa, ska vi inte podda? Och visst fan, sa jag, för jag satt och pluggade juridik med min gymnasieson. Mm. Mm. Och det är en jävla ynnest faktiskt att få diskutera. Vi diskuterade just koranbränningarna versus hets mot folkgrupp och ordningslagen. Och i bara en sån diskussion så får man ju in yttrandefrihet, rättighet versus skyldighet, våldsmonopol och inskränka på rättighet. Och det tycker jag fan är en hygienfaktor som medborgare, att du ska kunna ett knippe sånt.
Verkligen.
Annars går du ju runt genom livet och bara känner dig som ett offer. Och det gör ju folk fula. Och ful vill man ju inte vara.
Nej, jag håller med. Du, Lena, innan du börjar dra ihop sig till samhällsinfo och rövhatt, så tänker jag att du ska få två frågor av mig.
Ja, men jag har ju en kvar till dig, men den är ganska kort. Ja, okay. Kör.
Dels så har ju drällt in fortsatt, vilket ju är väldigt positivt, frågor om PDV. Och det är, man undrar, hur kan man få mer kunskap och vad kan jag göra? Och kan jag som civil slå mig in på PDV-banan? Ja, men det verkar finnas ett uppdämt behov av den här typen av kunskap. Vad är din rekommendation?
Ja, men min första är så här, jag får väldigt många mejl från superfrustrerade, både lärare men framförallt föräldrar som försöker påverka sin skolledning att ta tag i frågan, och skolledarna vägrar. Det kommer jag säga så här, det kommer inte gå snart längre, därför att det finns ju ett lagkrav på att kommunerna ska jobba brottsförebyggande. Och jag kan tyvärr inte hjälpa er med. Jag säger så här, lyssna på alla avsnitt om PDV. Skaffa dig ammunition och sen går du och maler ner de jävlarna. Så. För jag kan inte hjälpa dig att övertyga en motvallskärring. Det Det går inte. Jag kan sprida kunskap och så. Men jag tror att det är, jag märker en jätteskillnad 2023 från 2015 när jag började med PDV. Så motståndet är ju mycket, mycket mindre.
Mm.
Kan jag slå min civil på PDV-banan? Där säger jag nej.
Det går inte.
Nej. Jag har fått så mycket förfrågningar från människor som skulle vilja börja. Och av min kunskap, av alla mina år som polis, av att gått polisens PDV-utbildning, utbildad livvakt, krisstödjare, jag har alla hot- och riskbedömningsinstrument, och jag är lärare.
Mm.
Ändå är det här det absolut svåraste som jag någonsin har gett mig in på och utbildat i.
Mm.
Och du är inne och pratar om folks absolut värsta mardrömmar och faror. Och tro att du ska winga det för att du tycker att det är kul. Jag har mejl från ambulansförare. Jag har mejl från liksom någon som har jobbat som polis i 4 år. Jag har så mycket mejl med människor som tänker, kan det inte vara så jävla svårt att lära folk att springa och ducka? Redan där har vi ett problem. Jag skulle vilja att det fanns fler, för att jag behöver fler människor att skicka ut på jobb. Jag har ju i princip bara Meta. Men nej, inte på hela PDV. Du kan som civil säkert göra vissa delar. Du kan ju kanske utbilda inom krisstöd eller inom, fan vet jag, skalskydd. Men det är det mest komplexa som jag någonsin har hållit på med.
Mm.
Så att jag tror att man behöver stå både brett. Man måste ha både bredbent och ha djup kunskap om väldigt många olika saker för att ge sig in på det här. För jag ser ju vad som händer när du har varit ute någon jävla sheriff och gjort något hittepå. Folk blir ju räddare, traumatiserade och har varken höjd förmåga eller trygghet efteråt.
Och vilken annars då är den bästa utbildningen? Är det polisutbildningen eller är det liksom någonting annat? Var kan du få kunskapen då?
Jag tror i och med att du både förebygga, den delen skulle du nog kunna anförskaffa dig på olika sätt. Alltså att jobba brottspreventivt. Jag tänker om man är kriminolog eller psykolog, om du har varit en rektor i väldigt många år och sådär, då kan man jobba förebygga. Hantera, det handlar ju att möta våld. Att möta jävligt aggressivt våld från en motiverad gärningsperson med vapen.
Mm.
Det är en sak. Och då säger folk, men jag har ju svart bälte i judo. Ja, men ja, alltså vi är inte riktigt framme än, känner jag. Förstår du?
Ja, jag fattar. Alltså det är liksom det är en mångfacetterad specialitet.
Det är nästan som att säga såhär, kan jag gå snabbspåret och bli läkare? Alltså jag har 20 poäng. Mm. Jag har en termin till godo. Mm. Kan jag bli thoraxläkare sen?
Mm. Mm.
Det är lite så.
Jag fattar. Låter rimligt.
Låter jag som att jag har superhybris?
Nej,
men jag bara säger
absolut
att
inte.
De jag vet som är väldigt duktiga på PDV, de jag vet, det är kanske en handfull personer. De har minst 20-25 års erfarenhet av extremt utmanade situationer. Mm. Plus att de har liksom en kunskapsbas i det. Och inte bara har varit ute och kört rallarsvängar på stadens torg. Det är svårt alltså.
Ja.
Får jag ställa en sista fråga till dig?
Ja.
En fun fact om tänder.
Oj.
Den frågan kom ju 1000 gånger.
Nej men gud. Vad svårt. Jag har ju dragit så otroligt. Vet du förresten, vet du hur tandläkare kallar sina patienter nu för tiden?
Nej.
Via emalj. Men det var ju inte en fun fact. Men det är ju ändå roligt. Det är ändå lite kuriosa som jag bjuder på. Nej men fun fact. Jag vet inte vad jag har sagt hittills.
Det där var en fun fact, Anna.
Ja, det var det,
den gills.
Den gills. Nej men annars, tänder, det kanske inte så många vet att våra tänder anläggs redan i 6:e fosterveckan. Så det som har liksom hänt då, det är det vi kommer att se sen i munnen på de där små odågorna. När tänderna kommer. Det anläggs tidigt. Det är samma gen som styr tandproduktion, som styr hår. Produktion. Så till exempel nakenhunden som ju inte har så mycket päls. De har ju inte heller ofta så mycket tänder. Och det beror på att det är liksom en mutation i den här genen som orsakat detta. Det är samma gen.
Vad är den rasen avlad för? Alltså jag...
Det kan man verkligen fråga sig. Nej, men jag har... Ja. Jag kan inte bara så här langa något fun fact, tror jag. Hade vi inte haft saliv i munnen så skulle vi inte känna någon smak. Men det kanske inte är ett fun fact. Men så här, vi ska värna saliven och ta hand om vår munhygien.
Det finns ju också såna här salivstimulerande tampletter vid kassan på apoteket.
Just det. Köp så.
Men jag skulle säga så här. Hörrni, vi har hunnit med ungefär hälften av frågorna. Mm. Som en liten teaser... För vi kommer ju ta andra hälften vid en kommande Q&A. Inte nästa vecka. För nästa vecka ska vi faktiskt prata om tvångsmedel igen.
Just det, och detta med anledning av ju något som verkligen är intressant och superangeläget.
Ja, det har ju kommit en ny lag som nu ger polisen möjlighet att till exempel avlyssna personer i förebyggande syfte. Man får alltså avlyssna människor utan att de är misstänkta för brott. Och redan här, jag har varit inne och kikat lite i olika grupper. Åh, folk går man ur huset. Ja. Ska polisen lyssna på mig och allt jag gör? Man bara, men är du helt dum i huvudet? Varför skulle de vilja göra det? Det ska vi prata lite om nästa vecka. Men några andra frågor som vi kommer ta upp, bara så att ni förstår vad vi ska prata om. På olika sätt man kan bli kriminaltekniker. Vi ska prata om...
Radio.
Ja, exakt. Vi ska prata radio, frågor om både statuskoder och hur man kommunicerar med radio och alla kanaler. Det här är en nörd som har ställt den här frågan. Jag älskar den i och för sig.
Gillar det. Absolut.
Och AI versus polisarbete. Och sen kommer de här bra frågorna. Ni får inte missa när Anna ska svara på hennes favoritklädmärke. Och Lena, vilket som är mitt bästa rockband.
Glassfrågan kan vi kanske ta en repris.
Glassfrågan
på,
kommer
det
också.
Det har hänt lite där, så att säga, på senare.
Ja, men ni hör ju.
Ja, det blir bra.
Det kommer.
Mm. Så kommer det att bli. Och Lena, du har ju förberett en rövhatt, vet jag.
Ja.
Så den kommer du få leverera alldeles strax. Men vad har vi på samhällsinfofronten mer än att på Ljungdahl och Ginghede på Instagram så brukar vi hålla hov? Har vi något?
Men vi har varit ute på en live-turné. Jag måste ju tacka alla som kom. Vi har ju varit runt på S-Groups alla hotell, nästan. Vi har en kvar, vi ska till Steam den 21, tror jag. Det är tyvärr för er som inte har köpt biljetter slutsålt. Mm. Men det betyder ju inte att vi inte kommer komma ut till andra faciliteter framöver. Men kul alla ni som har kommit.
Verkligen,
vi ska
tack
vara med
snälla.
På... Vi ska vara med på Nyhetsmorgon igen, den 19.
Mm.
Prata tvångsmedel.
Mm-mm.
Nej, men vi... Instagram, det var bra, Anna. Det räcker där. Där kommer ju infon.
Det gör den.
Ja.
Men nu, Lena, ge den till mig bara som en liten present. Rövhatten. Ja.
Lenas rövhatt.
Ja, Anna. Jag är ju en kulturtant, som du vet.
Mm-mm.
Jag har ju bara ett nyårslöfte. Varje år. Mm. Samma nyårslöfte varje år. Och det är att jag ska göra 52 stycken kulturupplevelser på ett år. Jag kommer sällan upp i 52, men jag har det som mål. Det är som ett nyårsmål mer än ett löfte. Hösten går jag ju in i min storhetstid som person. Jag blommar ut.
Ja, just det.
Jag är så snyggast på hösten, jag är så snällast på hösten och så vidare. Men framförallt, och det kanske är, finns en adekvat kausalitet mellan det och att jag faktiskt inmundigar jättemycket mer kultur på hösten. Minst en vecka, skulle jag säga, jag är uppe i två veckor nu,
alltså,
året ut.
Det känns som du har levlat upp sista månaden.
Otroligt mycket. Men då har ju jag identifierat såklart en rövhatt. Den här veckans rövhatt blir ni som inte kan bete er på adekvat sätt när ni går på kultur. Då ska du få några exempel här.
Åh nej, kommer jag på något sätt vara involverad i detta? Jag känner genast skammen, hur den fyller mig.
Aha.
Från vårt senaste kulturevent som vi gjorde tillsammans.
Att jag råkade, var det då?
Ja, men jag råkade vila ögonlocken bara kort.
Ja, nej, du sov när du var på teater.
Sov, det tycker jag ändå kanske att ta i. Alltså, jag...
Ja. Nej, men det ska jag säga, det faller faktiskt inte in.
Nej.
Det kan möjligtvis störa den som står på scenen och tänker, jaha, ja. Ja, jag var inte bättre än
signalvärdet
så här.
Signalvärdet är inte kanon, det är inte.
Sitter ju och dreglar. Ja, nej. Ja, men jag tänker också så här, du har faktiskt betalat för din biljett. Mm. Och du får göra vad du vill där inne, och de får ju pengarna ändå.
Ja,
nej, det tycker jag inte är rövat. Okay. Det kanske inte är liksom... Det kanske inte är det vackraste, men det kvalar inte in på rövat.
Nej, okej. Okay. Låt höra.
Däremot... Så ska jag först, nu ska jag ta det till fotoutställning. Folk betalar pengar för att gå och titta på foton. Fotorna hänger ju oftast horisontalt, eller nej, de hänger ju oftast lodrätt på vägg, vertikalt på vägg. Mm. Och då kan man ju, för att se fotot så måste man ju stå framför det, oftast.
Ja, det underlättar ju.
Ja, och när man står, nu senast var jag ju på Fotografiska.
Ja.
Och sen skulle jag då titta på en tavla, och då står jag på... Vad kan man säga? Kan det vara en och en halv meter från tavlan för att få se tillräckligt tydligt, men ändå se, få hela upplevelsen? Det var en ganska stor tavla, då kan man inte stå dikt an, för då ser du ju... Så. Då kommer det ju människor, det finns ju liksom ett flödesschema när man går på fotoutställningar. Och bryter man det är helt okej, men man kan ju inte gå och ställa sig precis mellan mig och tavlan. Så att jag tittar ju in i en flottig nacke.
Det låter ju som att det är en utställningsbesökare utan split vision.
Ja, jag undrar... Ja, det finns ju säkert olika förklaringsmodeller. Nu kommer vi få mejl så här, men han kanske led av... Han var kanske...
Astigmatism.
Hade någon form av nedsättning. Ja. Ja, eller bara så. Absolut, det kan finnas förklaringar till varför han gynnades av den rörelsen. Men han får fan i mig vänta.
Ja, men... Det är ändå roligt att han gynnades av att ställa sig framför dig. Det är som att ställa sig framför alla andra på en konsert. Ja, men det här gynnar mig jättemycket faktiskt, om jag får stå...
Och jag kanske är lite mer av kollektivet än individen. Så att jag pickade ju honom på axeln.
Ja, du gjorde det.
Ja, gud ja. Spännande. Och så sa jag, eftersom man också pratar, de allra flesta välfungerande människorna pratar ju lite lågmält.
Ja, det kan jag tänka mig. Mm.
Därför att vissa installationer, i något rum så är det en liten videoklipp som går. Jag tänker att man vill känna något, uppleva någonting. Och då kanske man kanske blir störd om folk sänder på olika frekvenser.
Absolut.
I hög volym.
Absolut.
Mm. Så att jag pickar på honom och så säger så här, ursäkta, ser du jättebra? Kan inte du berätta för mig vad du har för färg på skorna? För jag ser bara... himlen. Och då vänder han sig om och så ser han ut som en... Jag tänker mig en brax som har hamnat på land.
Jag fattar.
Sån här fiskögon. Just som bara... Det. Typ, varför pratar du med mig?
Ja. Han förstod inte riktigt...
Nej, inte alls.
Nej.
Så kategori ett, de som rör sig liksom är fel... De som stör andras upplevelse av konst.
Ja,
det är ett jävla rövet. Oavsett om du ställer i vägen eller om du håller på och tjoar och skimmar och skriker och liksom beter. Så att man har... Det här är inte en del av upplevelsen.
Nej,
hade det varit en installation av idioter i ett rum, be my guest, skrik. För då har jag betalat pengar för att få upplevelsen av idiot i rum. Men om jag betalar för att se foton, då använder... Det jag försöker jobba efter är lite respekt för dina medmänniskor.
Det kan man tycka. Det är
och deras upplevelse.
Det är generellt ett fräscht inslag i tillvaron, tycker jag. Ja. Men får jag fråga, slog det dig någonsin att du så att säga kunde göra samma sak? Att du så att säga
att jag bara gick förbi honom och ställde mig fram. Eller fan, vilken störd bit. Eller hade det blivit, hade jag ju för sig älskat.
Hade det blivit som att jaga konsten på något sätt?
Det blir lite mer som så här hela havet stormar när man sätter sig på stolarna.
Ja.
Men det ska jag göra. Och kanske också nypa till lite med klackarna på hans tår.
Ja, just det. Gör det också jättestor.
Oj, stod du där? Jag såg inte dig. Sen var jag på Anne Brun, 20-årsjubileum på Cirkus. Magiskt. Vi hade laddat sen vi köpte biljetterna som var för jättelänge sedan. Hon är en husgud för mig.
Ja, jag vet.
Klätt upp oss lite grann, druckit lite gott, fixa hundvakt, tagit ett glas bubbel. Så åker man dit och så här, köper biljetterna. De är ganska dyra ändå. Sätter man sig där. Nu, jag har bara frågor här.
Jaha.
Hur folk tänker.
Oj, vad spännande, ja.
Ja, jag förutsätter att människorna runt omkring oss också har köpt biljetter. Några har ju säkert fått dem via...
Ja, present eller...
Precis,
gratis.
En företags... Ja. Ja, exakt, representation. Men de allra flesta har säkert köpt biljetter. Är det inte allmänt känt att när artisten lämnar scenen vid första tillfället och de 7 största hittarna ännu inte spelade, är det inte allmänt känt att personen kommer komma tillbaka? Det är min första fråga. Är det bara jag som fattar att artisten kommer komma tillbaka och dra några låtar till?
Nej.
Det är väl allmänt känt?
Det får man väl ändå säga att det är. Och särskilt om det är en så stor artist. Alltså de här som inte har så många bra extra nummer eller hittar, de kanske dammar av allt på ett bräde. Men en sån som Anne Brun, absolut.
Ja, och när då hon lämnar scenen vid första tillfället, och man vet ju att hon har inte kört den här, hon har inte kört den här, hon har inte kört den här, man bara, det är nu man själv går upp i crescendo, och bara, nu händer det för fan, jag har bölat sen jag kom.
Ja, nu ska det stå rulladdning.
När hon lämnar scenen, då är det som en stridström av människor som nu ska krångla sig ut och bort.
De vill
därför att
först
de ska
till garderoben.
Hämta ut sin jacka. De ska hämta ut sin jacka först. Det är också samma människor som sitter och håller sin jacka nykt mot bröstet hela konserten. Vilket gör det hela.
Vad har de bråttom till då? Parkering?
Nej, och tänker väl så här, nu vi passar på att smita nu, Gun-Britt.
Ja. Slipper vi trängas.
Det är alltid samma person. Det är vita medelålders personer mellan 45 och 60. Där har du dem.
Där har vi
som
dem.
Bor i Enebyberg.
men
vart ska de?
Men kan det vara så? Varför? De kände sig nu så nöjda. De kanske hade något slags extasläge.
Nej, för de som känner sig så nöjda, det är inte samma personer som lägger 800 spänn på konsertbiljett.
Och så kan det förvisso vara. Så kan det vara.
Om du släpar dit en person som inte är en konsertmänniska och inte gillar Anne Brun, den kommer känna sig mätt efter 3 låtar. Men en person som har pallat sig ut till Djurgården och köpt en biljett för närmare 1000 kronor, den är inte nöjd.
Nej,
när Anne Brun
den stora massan är nog inte där. Det
då ska du börja sippra iväg människor. Och då var det så att 3 rader framför oss så var det en rad där det inte var en gång framför.
Uh-huh.
Alltså det var inte så att man kunde...
Nej.
Men den var lite mer spatiös i sitt utrymme från knä till ryggstöd. Vilket gjorde att det var den enda raden i min sektion där inte personerna behövde vika hela sitt anlet åt sidan. Eller resa sig ut. Vilket gjorde att de här, jag skulle säga att det är 8 personer som satt på den raden, de såg ju ingenting av de sista 7 låtarna. För det var en stridström av Gun-Britt och Börje från Enebyberg som skulle tränga sig för att, inte vet jag, komma först till spårvagnen.
Nej, men
ta första vojen. Nej, de här åker inte voj. Vad är det för fel på folk? Men stanna hemma för fan, du förstör för mig.
Ja, jag har ju några saker här som jag känner spontant. Alltså, dels är vi inne på respekttemat. Det är ju en sak om du blir lack. Men det står ju också en artist på scen och stirrar på ett lämmeltåg som nu lämnar när hon ska liksom maxa.
Och då vill jag säga att konserten var magisk. Den fick toppbetyg. Det är inte så att folk tänkte, nej men fan, nu har vi chansen att dra. Den var verkligen magisk. Och Anne Brun-människor som har köpt biljett, de visste vad de skulle få. Och de fick exakt det och lite till. Så det finns ingenting så här,
nej,
här var en underprestation som gör... Nej, det var magi. Jag bara säga, vad fan är det för fel på folk? De har betalat pengar, de har kommit hit. De sitter fram till det bästa kommer, då reser de sig upp och går. Jag tror att det här är människor som det är fel på, i övriga segment av livet också. Det här är människor som, de här kan inte vara bra på APT-mötet. De här kan inte vara bra som föräldrar. Det är något fel.
Jag tror ju mer att det här är en klick människor som antingen, som du säger, har blivit inslängda och kanske inte alls ens har hört Anne Brun innan konserten.
Så många.
Ja, var det så många? Ja, jag vet inte. Eller som inte alltså, uppskattar musiken. Eller, jag kan inte se någon annan rimlig förklaring.
Du vet ju att det alltid är så. Att när artisten går av scenen så har vi ett gäng människor som tänker, nu har vi chansen att dra. Som att det liksom har vunnit någonting.
Nu har vi... Här har vi
nu har vi chansen att dra. Det är inga andra som upptäcker att vi har ett fönster. Vi tar det. Vi vann. Man bara, fast vi som sitter kvar fick ju det bästa av konserten.
Nej, jag håller sen, med. Det är märkligt. Det är märkligt.
Och nu ska jag slänga in en sista brandfracka. Kommer ta 30 sekunder. Barn på kulturevenemang.
Jag vet sällan att jag nu... en framgångsfaktor.
Ja, jag vet att jag kastar jätterädda igelkottar i ballongbutiken nu här. Alltså. Och ibland så är det snurrigt.
Barn har väl sällan en känsla för kulturella inslag.
För någonting faktiskt. Men är det ett sånt här ställe där man säger, ja det är barnbio eller det är fucking clownen Manne eller något så här. Då ska barnen få vara där, de ska få vara sig själva, de ska få röja, de ska få fan kasta popcorn, bara kör, var barn. Men om man tar med barn till ett ställe där det ska liksom köras några fyrstråkar eller där det ska vara tyst. Ja, folk gör det. Och de håller fan inte koll på dem. Och jag bara, nej men jag ska få barnvakt, hundvakt, köp biljett för att höra din jävla unge tjuta i 90 minuter.
Nej, gå hem! Okay. Då vore läge att resa sig upp och gå, ja. Precis.
Ja, men exakt. För vem av er uppskattar? Uppskattar du det? Nej, du är genomsvettig och skäms för ditt barn. Uppskattar ditt barn det? Nej. Barnet håller på och kränger sig ur den jävla bävernylons overallen. Gå hem bara!
Ja.
Den upplever inte det här.
Helt.
Du kan vara 45 när du börjar föra in kultur i barnens liv. Eller så gör du det i ordnade former.
Ja, isolerade rum.
Med kuddväggar.
Jag håller helt med dig, Lena. Verkligen.
Ska du ut och konsumera kultur, ska du ha respekt för den som står på scenen, stället som har arrangerat det och de andra medmänniskorna som vill ha sin egen upplevelse av det. Annars så stannar du hemma.
Bra, rutet.
Tack.
Ja, en kul rövhatt. Verkligen.
Men vad fan. Ta hand om er nu allihopa och njut av kulturen för all del.
Ja, för all del. Ta hand om er. Kram.
Bye bye. Bye bye. Bye.
Podplay, en del av